Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträd. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Zinaida Kajovic som är ordförande för överförmyndarnämnden här i Malmö. Vi kommer att samtala om deras verksamhet och vi kommer även att reda ut vad är en god man, vad är en förvaltare och vad är en förmyndare. Men vi kommer också titta lite på hur ska man utveckla sin verksamhet för att möta framtidens behov. Då hälsar jag dig Zinaida Kajovic varmt välkommen till vår podd.
Tack så mycket.
Du är ordförande i förmyndarnämnden här i Malmö och vi ska prata om den verksamheten och så vidare. Och jag tänkte vi skulle inleda vårt samtal med att prata kring vad är skillnaden på förmyndare och förvaltare och gode män?
Ja, det kan faktiskt vara ganska stor skillnad. Förmyndare är då personer som ska då säkerställa att underåriga har rätt till det som de ska ha rätt till, att de företräder dessa individer. Så det är alltså förmyndare. Om det är så att deras föräldrar i vanliga fall inte kan utföra de här uppgifterna så utses det en sådan till dem. Vad det gäller sen då goda män, det är då en insats, det vill säga en medmänniska som vi från överförmyndarnämnden utser för att stötta en Malmöbo. Och då kan det handla om att man bevakar dennes rätt, om det ska vara så det behövs vid bostadsrättsförsäljning eller någon annan del. Det kan också vara att man förvaltar egendom, om det är så att man har en sådan. Eller att man sörjer för person. Och här är det då ändå så att man måste godkänna att man har en god man. Om det är så att samhället uppfattar, och efter en lång utredning, att man uppfattar då att en Malmöbo inte kan sköta vissa uppgifter och inte kan bevaka sitt eget rätt eller förvalta egendom eller sörja för person, men vill inte ha en god man, så måste man då i så fall ansöka hos tingsrätten att då eventuellt få en förvaltare. Så att man verkligen får omsköta sina uppgifter, men i det här att det blir ändå mot ens egen vilja. Så de här två delarna som är god man, som är då någon som man verkligen vill ha, och en förvaltare som man eventuellt inte vill ha. I uppgifterna behöver det inte vara jättestor skillnad i sig. Men det är mer hur påträngande det är för Malmöbon.
Så det är alltså tingsrätten som avgör vilka som ska få de här insatserna?
Ja, precis. Även för en god man så är det så att man måste bli, det är tingsrätten som avgör om man faktiskt ska ha det. Och det är ingen rättighetslagstiftning, utan det är utifrån behovet. Har den här Malmöbon då behov av att bli stöttad av en god man eller då en förvaltare?
Ni har ju tillsynsansvaret över de som du nu har nämnt här, de grupperna som representerar överförmyndarnämnden. Hur ser tillsynen ut över dessa goda män och förvaltare och förmyndare, och hur gör ni urvalet på vilka som ska få vara och ha dessa uppdrag?
Ja, det är nog två olika delar. Vad det gäller tillsynen i sig så görs det främst via någonting som heter årsredogörelse. Det är dels en ekonomisk redovisning av vilka saker som man har gjorts under året för Malmöbon, som heter huvudman, och så att man redovisar utgifter, inkomster och så vidare. Det finns ju också en redogörelse, det vill säga när man har besökt sin huvudman, när man har haft kontakter med myndigheter, vilka insatser som har behövt utföras under året för att Malmöbon skulle, ja, då i så fall ha det bra. Så det är den här redogörelsen som granskas då en gång om året. Sen kan det ju också vara så att man utför tillsyn under året på lite andra sätt. Om det framkommer klagomål så undersöker man naturligtvis det. Om det är på det viset att ställföreträdaren eventuellt behöver placera om eller ta ut pengar eller göra lite större försäljningar för huvudmannens del. Det är också sådan sak som kommer upp till nämnden för godkännande. Så att nämnden under året fattar flera beslut så att säga, som kan uppkomma, som inte är bara till sina årsredogörelse. Det kan då vara att man entledigar den ställföreträdare som man eventuellt vid något klagomål uppfattar inte då kan fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt. Vi förelägger också viten om det är så att årsredogörelserna inte har kommit in i tid eller om det är andra handlingar som inte har kommit in i tid. Och sen kan det vara annat, som sagt, det här med att godkänna försäljningar, placeringar och ja, lite större insatser då för huvudmannens del. Sen frågade du då hur man utser då ställföreträdare. Jag vill bara säga här att man måste visa intresse. Det är då en person som Malmöbo eller från annat håll som anmäler sitt intresse faktiskt hos överförmyndarenheten och säger att jag är intresserad att ta på mig ett sådant här uppdrag. Och när man har då en intresserad person så är det dels så att man ska läsa en bok som man utgår ifrån underlag för en utbildning som man genomgår. Man genomgår en liten redovisningstest och man har samtal med två handläggare från överförmyndarenheten där man går igenom flera fall och hör hur man resonerar kring saker och ting så att man verkligen säkerställer att den här då tilltänkte ställföreträdaren har, ja, man ska ju bedömas vara rätt råd och lämplig. Ja, men är denna person då lämplig i så fall? Och när allt det är färdigt, ursäkta, och då blir man då eventuellt bedömd så att man är då kvalificerad att vara en ställföreträdare.
Kan man ha hur många klienter som helst som god man? Man har ju läst och vi har ju kunnat ta del av ganska mycket sådana skräckexempel på att en har representerat kanske upp mot en 30-40 stycken olika klienter. Hur ser det ut här i Malmö i överförmyndarnämnden när det gäller antalet?
Ja, det finns ju ingen gemensam gräns, så att säga. Det kan ju vara det som ställer till det. Men här i Malmö så har vi då en gräns på 20 huvudmän. Att en ställföreträdare kan ha upp till 20 huvudmän. Nu ska jag säga att ungefär 65% har bara en enda huvudman och sen rätt så många, rätt så stor grupp, 2, 3 och så vidare. Men några har upp till 20. Och då är det personer, ställföreträdare, som bedöms kunna ta ytterligare då ärenden. Det är inget som vi önskar, att man har många ärenden, så är det verkligen inte. Men ibland i vissa fall så är det bråttom att en huvudman ska få stöd och hjälp. Det kan vara så att man verkligen behöver hjälp nästan omgående. Om det är så att man behöver flytta till nästa ställe, vad det nu kan vara, eller att kronofogden tyvärr har hört av sig eller vad det nu kan vara. Man behöver ha stöd på en gång. Då kan det vara så att vissa av våra ställföreträdare som är erfarna kanske tar på sig då extra ärenden. Men det är tyvärr inget som vi klarar av riktigt att pressa ner från 20 ytterligare neråt. Men vi jobbar kontinuerligt med att rekrytera fler. Och om det är så att man är lite intresserad att vara en ställföreträdare så ska man absolut höra av sig till Malmö, till överförmyndarenheten. Och då får man höra lite grann vad uppdraget innebär. Och sen får man se om man själv vill fullfölja sitt intresse. Det får man jättegärna undersöka i alla fall.
Ja, och där går man in på lämpligheten också som representant.
Absolut, absolut. Allra först är det just det att man ska vara lämplig. Man ska ha kunskap lite om hur samhället fungerar, lite kring myndigheter och så vidare. Men det här är ett lekmannauppdrag i grund och botten. Om det inte är så att i vissa ärenden så att det skulle krävas någon superspeciell kompetens. Men de fallen är väldigt få. För det mesta så ska man vara då en invånare som klarar av att navigera i samhället och det räcker väldigt, väldigt långt.
Det är ju så att ni har ju tillsynsansvar, men överförmyndarnämnden i Malmö så är det länsstyrelsen som har tillsyn över er. Hur ser det förhållandet ut? Hur ofta granskar de er och vad är det för funktion som de har?
Precis som du säger så är det länsstyrelsen som granskar då samtliga överförmyndare. Och vi har ju lite tur får man säga för att Skåne är en av de 7 länsstyrelser som granskar överförmyndare. Så det är inte samtliga som gör det. Och när jag säger tur så är det ändå bra att de är nära här och kan göra personliga besök. Nu har man inte kunnat göra det kanske vid corona speciellt. Men i vanliga fall så kommer de då till kontoret, till överförmyndarenheten och gör ett urval av ärenden som de tittar på. Och då gör en bedömning kring vilka saker de ser. Många saker gör vi rätt, ska jag säga, och de medarbetare som finns på enheterna är väldigt duktiga. Men ibland så blir det fel och då påpekar de det. Och vi försöker se till sen att enheten jobbar på lite mer strukturerat och bättre sätt för att vi ska motsvara de krav som länsstyrelsen har. Det här är då, innan att länsstyrelsen har tillsyn, så är det också så att de kan jämföra mellan olika överförmyndare. De kan se hur det ser ut. För en av uppgifterna som de har är att de ska säkerställa att det är jämlikt över hela landet.
Om man går in och tittar på överförmyndarnämndens hemsida här i Malmö så kan man se statistik från 2018 att det var ungefär strax över 3800 Malmöbor som hade någon insats från överförmyndarnämnden i Malmö. Hur ser det ut idag 2021, Zinaida?
Ja, det kan ju absolut variera till och med från en tidpunkt till en annan. För det kan ju vara så att insatserna avslutas, påbörjas och avslutas. Så saker och ting kan verkligen förändras. Förra året så var det på ett ungefär i stora drag över 2700 godmanskap och förvaltarskap som fanns. Förmyndarskap var över 800 och sen då goda män för ensamkommande flyktingbarn var ungefär 190. Och lite som jag säger, det är någon slags snittsiffra. Säkert det ju vara så ändå att de här godmanskap och förvaltarskap särskilt, de kan också vara uppdelade på flera ställföreträdare så att en Malmöbo eventuellt skulle kunna ha två ställföreträdare för att de har lite olika uppdrag. En ställföreträdare kanske tar hand om den delen som handlar om sörja för person medan en annan behövs väldigt ofta tillfälligt för att man ska bevaka rätt. Det vill säga om det nu är så att man behöver företrädas vid bostadsrättsförsäljning som jag nämnde någon gång tidigare. Eller om det skulle vara arvskifte någonstans och det behövs lite speciell kompetens. Eller om det skulle vara försäljning av tillgångar av annat slag och så vidare. Ja, men då behöver man kanske tillfälligt ytterligare en ställföreträdare som har lite speciella uppdrag i detta. Så när man säger då att det finns 2700 godmanskap och förvaltarskap så är det något färre ställföreträdare ska man säga. Eller fler ställföreträdare som har det. Och det varierar väldigt mycket under året.
Så man kan säga att det här går liksom utifrån behoven så det ser liksom inte likadant ut från år till år utan det kan vara färre och det kan vara fler vissa tidsperioder.
Väldigt, väldigt betonat på vad är det som behövs för den enskilde huvudmannen. Absolut, helt rätt.
Det är ju reglerat så i kommunlagen att varje kommun ska antingen ha en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Så ser det ut med de 290 kommunerna i Sverige och ni är utsedda av kommunfullmäktige. Hur ser nämnden ut när, om vi ska komma in på det politiska nu? Har ni många politiska diskussioner och så i nämnden och hur stor är din nämnd?
Vi är då 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Det är då en ordförande, jag, en vice ordförande som är liberal och en andra vice ordförande som är moderat. Sen är det lite fördelat bland övriga partier ska man säga. Och de politiska diskussionerna är många vill jag ändå påstå. Vi är väldigt eniga egentligen när det kommer till individärende för det blir ju ganska uppenbart vad som behövs i varje fall. Så när vi får dessa presenterade till oss. Men det finns ju mycket annat som vi inte är med kring och det är lite vägen framåt. När vi gör lite olika bedömningar då kring granskningar, vårdsräkningar, hur fort och hur djupt de ska göras. Det har vi diskussioner kring hur organisationen ska se ut. Vi har haft rätt så mycket diskussioner kring rekrytering, på vilket sätt man kan rekrytera fler och så vidare. Så att man ska inte underskatta varje möjlighet till att skapa diskussion kring hur framtiden ska vara. Och där har vi faktiskt rätt så olika ingångar.
Hur vill du säga att er nämnd vitaliseras?
Ja, och det finns väldigt många möjligheter framför oss, vill jag bara säga. Det har nyligen då presenterats en ställföreträdarutredning, en statlig sådan. Och där lanserar då flera förslag som vi har varit med och drivit från vår nämnd. Det som föreslås och som jag verkligen hoppas att regeringen tar tillvara är att det ska då bildas en nationell myndighet som ska ha en sammanhållande roll över hela den här området. Och det har vi saknat något oerhört. Länsstyrelserna som utgör då statens förlängda arm och är då de som granskar oss. De gör ju bra arbete naturligtvis, men deras uppdrag är ganska smalt. Det som vi har saknat är gemensam utbildning till ställföreträdare. Eventuellt lite grann hur vi som sitter i jobbet, som vi nämnde, ska förhålla oss och kanske även då fundera vilka bedömningar vi ska göra. Det har också saknats jämförelse med andra kommuner. 2016 fattades det då beslut från regeringen att man ska samla in statistik, och det gör man idag. Jag skulle behöva se långt mer statistik än det som samlas. Det är ganska bra att se det, det är ganska bra att kunna jämföra, just för att säkerställa att det är jämlikt över hela landet. Det föreslås även då nationellt ställföreträdarregister. När du tidigare frågade exempelvis ja, men hur många uppdrag kan ställföreträdare ha? Jag kan enbart svara för just Malmö. Men det finns ingenstans som man kan se då hur många uppdrag en enskild person har, för det registreras inte någonstans, trots att det har varit då efterfrågat. Så det är flera saker som vi verkligen ser finns i den här utredningen och som vi hoppas att regeringen går fram med. Det skulle förändra rätt så mycket förutsättningar för vårt arbete här.
Träffas ni centralt eller nationellt på något sätt, överförmyndarnämnderna, för att ha de här diskussionerna och dialogen som du är inne på?
Och nej, det gör vi ju egentligen inte så mycket. Nu är det så att SKR, Sveriges kommuner och regioner, de har ju en del av ansvaret. Det är en egen förening såklart, men de har ju såklart sett också att det behövs ju mer utbyte kring detta. Så det finns några få, men det finns personal som jobbar med detta, som ger rekommendationer till oss lite grann hur man ska tänka, lite grann kring arvodesnivåerna, hur man ska bedöma domstolsbeslut och så vidare. För det är också ett område som ständigt förändras. Man skulle ju kunna tro att det är ett gammalt system och att det har varit väldigt självgående, att det kanske inte förändras. Men det gör det, i och med att man får nya domar, ja, inte hela tiden, men det tillkommer, så måste man också göra lite olika bedömningar. Men vad innebär detta för vårt sätt att arbeta och hur man ska då i framtiden bedöma liknande fall? Så att SKR finns. I övrigt så finns ju då också en förening som är då en frivillig förening där varje person, varje individ ska vara medlem, och den är inte då riktad till nämnder som helhet. Så om man är intresserad av frågorna så kan man ju vara medlem där.
Det finns ju en del sådana här gamla uttryck som vi idag reagerar över, och det är till exempel det här med gode män. Är det inte dags att man byter ut det namnet till något nyare namn och så vidare? Hur ser du på detta?
Det är svårt, vill jag bara säga. Oavsett vilken benämning man skulle använda så skulle det nog med tiden ändå vara svårt. Men visst, någonting som är könsneutralt skulle man gärna kunna välja i framtiden. Självklart.
Nej, för det känns som det är lite för gammalt.
Nej, men så är det ju. Det här är ju en väldigt gammal lagstiftning. Första gången det började regleras var det ju 1924 redan. Tidigare var det väldigt mycket frivilliga uppgifter som kyrkan skötte, och sedan då kommuner genom sin organisation, men det var inte reglerat lagmässigt. 1924 så började det då långsamt regleras och har förändrats med tiden. Men uppgifterna som ställföreträdare har fått till sig att hantera har ökat. Och så är det med den samhällsutveckling som vi har. Det är fler myndigheter, det är fler då kontakter som en individ behöver ha. Det är ju relativt mycket som en ställföreträdare kan komma i kontakt med. Många av ärendena är av sådan art att det är enkla uppdrag i sig. Så länge man själv klarar av att navigera i samhället så kan man utföra det här uppdraget. Men ibland, som jag tidigare nämnde, så behövs det lite specialkompetens. Just för att livet har kanske blivit komplicerat på ett sätt. Och just därför så är det också fler mammabor som behöver det här stödet.
Jag tänkte också ställa den frågan, därför att ni hanterar så många olika individer och dess behov och verklighet. Och har man suttit i till exempel ett socialutskott så vet man vad jag pratar om, att många av de här berättelserna, de kan man ju liksom inte bara släppa, utan det är svårt att hantera, och ofta så går man ju från ett socialutskott med alla de här berättelserna sårandes i huvudet. Hur hanterar ni det i er nämnd med tanke på liksom dessa individärenden som varierar givetvis i sin tyngd också givetvis?
Ja, det är ju lite som du säger, det kan vara väldigt nära man kommer individer på livet just med de ärenden som vi får. Men mycket av det är ändå kopplat till vissa sakförhållanden. Säg nog att det handlar just om det här försäljning av vissa egendomar. Då är det enbart beskrivet då själva försäljningsmomentet. Vi får ju inte till oss hela bakgrunden varför just den här individen i så fall åt tingsrätten har blivit beslutat att man ska ha stöd eller förmyndare eller vad det nu, förvaltare förlåt, eller vad det nu kan vara. Så våra ärenden är ju relativt sakorienterade, ska man ändå säga, och relativt avskalade. Men visst, i grund och botten så förstår man ju att det föreligger ju ganska stort behov och omständigheter i livet som gör att man inte klarar av att sköta vissa uppgifter i sin livsföring. Och det kan vara väldigt mycket olika saker som ligger bakom det. Såklart psykisk sjukdom, missbruk, men det kan även vara annat då som har försämrat ens hälsotillstånd på så sätt att man faktiskt inte klarar vissa uppgifter.
Jag tänker också, de som kanske känner nu att nu när de har lyssnat till det du har berättat så känner man, det här är jag jättenyfiken på. Jag vill liksom kanske bli en del av överförmyndarnämnden och kanske bli en god man. Hur går man då till väga och var vänder man sig?
Precis, då ska man faktiskt vända sig till Malmö stad. Det finns en liten flik som heter just att man ska då stödja Malmöbor. Och där finns det en liten, några frågor som man ska svara på, som att man lämnar ut sina uppgifter och så blir man då kontaktad. Man ska veta att det utgår litet arvode för detta. Det är inte så att man blir, det är ingen lön, man blir inte ersatt på något sätt som är jämförbart med lönen, men man får ett arvode för de insatser som man gör. Man ska ha stort intresse för människor, man ska ha stort intresse att andra har det bra, för det kräver lite tid. Det här är då frivilliga uppgifter, så är det, men de kräver lite grann åtminstone. Så om man kan avvara ett par timmar varje månad minst, så ska man definitivt då anmäla sitt intresse.
Jag tänker också på detta som du säkert kan förklara bättre. Alltså, hur ser det ut med just tyngden av olika som man representerar? För jag kan tänka mig i vissa fall så är det kanske upp mot 20 timmar i veckan och vissa, som du säger, 2 timmar i månaden. Så hur ser variationen ut och hur mycket måste jag avsätta i form av tid?
Ja, det kan absolut se olika ut, men som ni så får man ju enbart de ärenden som man uppfattar från överförmyndarenheten i alla fall som lite enklare. Och då handlar det om att man har möjlighet att besöka sin huvudman en gång i månaden, att man för det mesta då, om man nu betalar och sköter den ekonomiska delen, har tid att betala räkningar för den här personen, att man har möjlighet att förhöra sig med antingen närstående eller om det är så att man, huvudmannen finns då på ett boende av något slag, att man håller lite kontakt med det här boendet, vad är det då huvudmannen behöver, vad är det som saknas, att man håller sig lite informerad om dennes omständigheter och behov framåt. Så att det behöver inte vara mycket i sig, men det kräver att man har sin huvudman i åtanke då och då, och att man lägger ner tid på att orientera sig i det som huvudmannen behöver.
Vem gör de bedömningarna utifrån behovet? Är det ni eller är det tingsrätten, eller hur ser det ut?
Ja, nu är det så att från överförmyndarenhetens håll, när man då har bedömt att den här personen skulle verkligen behöva ha en huvudman då eller en förvaltare, så letar man på en gång efter en lämplig sådan. Och när man har hittat så skickar man både då själva bedömningen och förslaget på ställföreträdare på en gång till tingsrätten. Så att om det är så att tingsrätten följer då beslutet och liksom den bedömningen som överförmyndarenheten har gjort, så utses en ställföreträdare på en gång. Det har då ibland lett till att det dröjer lite tag innan då man får sin ställföreträdare. För att om man blir bedömd att man verkligen behöver det stödet, så tar det ju lite tid då att hitta en ställföreträdare. Eventuellt så kan det vara så att det är någon som inte är ställföreträdare sedan tidigare och behöver då genomgå hela utbildningen. Det tar lite tid. Eller såklart om det är så att det är någon som sedan tidigare har haft uppdrag, då är det lättare för att man behöver inte gå igenom hela processen. Det allra bästa är när vi har färdigutbildade och bedömda då ställföreträdare som på en gång kan ta uppdrag. Men ibland så krävs det ju. Ja, det tar ju lite extra tid att göra själva utbildningen i sig och det är då en ny ställföreträdare som kommer in.
Behöver man vara juridisk kunnig för att bli en god man till exempel?
Nej, för de allra flesta av dessa uppgifter så behöver man inte det. Det finns ju då en liten andel som behöver ibland viss kompetens. Jag pratade om det här med att bevaka rätt. Så när det är vad det gäller då kapital och omplaceringar eventuellt, om det är så att man behöver ha en ställföreträdare i domstol och så, ja men då letar vi efter ställföreträdare som har den kompetensen. Men i vanliga fall så är det de vanliga invånare som kan ta på sig de här uppdragen. Så det ska inte vara några problem alls egentligen.
Så vårt tips till alla lyssnare är att man kan gå in på Malmö stads hemsida och söka upp där och så skriver man i sina uppgifter och sen kontaktas man av överförmyndarnämnden.
Absolut, visst är det precis så. Vi är väldigt glada från nämndens sida att så många som möjligt är intresserade. För att trots det här med intresse så ska man veta. Det ställs ju ändå krav att man ska verkligen vara lämpligt för det här uppdraget. Så det är inte alla som uttrycker det avancerat eller komplicerat. Men man ska vara lämpligt för uppdraget. Så det tar ju lite tid att nå dit.
Mm. Är det någonting som du känner att det där vill jag ta tillfället i akt och lyfta nu när vi samtalar kring just din nämnd?
Då vill jag nog bara göra två medskick. Dels om man har lite intresse att man verkligen ska ta tillfället i akt och ta reda på lite mer om det här uppdraget. Och också att jag tror att det kommer att bli ganska många spännande förändringar om den här statliga utredningen faktiskt genomförs. Och jag ser fram emot i så fall de här lite mer strukturerade förändringar som är så efterfrågade från oss.
Jag ser lyckan i dina ögon när du säger detta, just att någonting måste förändras och förhoppningsvis så sker det inom kort också att man börjar ta tag i det. Så.
Mm.
Stort tack Zinaida Kajovic för att du ställde upp och lycka till med ditt politiska arbete framöver och vi kommer att återkomma så småningom.
Tack så mycket Patrik.
Du som har lyssnat på vårt avsnitt idag via vår podd. Du kanske känner att ja, men jag vill både engagera mig politiskt och jag vill följa socialdemokratins utveckling. Då är du varmt välkommen att gå in på vår hemsida och vår webbadress är socialdemokraternamalmo.se. På vår hemsida kan du både se och följa socialdemokratin här i Malmö och du kan också bli medlem i vårt parti. Varmt välkommen!